Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, då hälsar vi välkomna alla lyssnare till avsnitt 53 av podden Vi går till historien. Och nu är det verkligen vinter, svinkallt ute. Och med mig har jag förhoppningsvis...
Ja, Fredrik, här sitter ju fader Ulf Gemsjö här. Och vi talade ju förra gången om alla dramatiska turer kring Linköpings blodbad år 1600. Då Hertikali, dubbelrollen som åklagare och domare, fick 5 personer halshuggna. Erik Sparre, Gustav och Sten Baner, Ture Bjelke och Bengt Falk. Vi diskuterade rättegångens och domarnas legitimitet. Anklagade och avrättade hade ju stått på den lagliga kungens, Sigismunds, sida. Ja, Hertikal han framstod ju här ganska så negativ dager. Men precis som man hade fadern Gustav Vasas brutalitet, oförsonlighet, misstänksamhet och hämndlystnad, hade han också ärvt hennes arbetskapacitet, ekonomiska sinnelag och handlingskraft. Han var som Gustav Vasa en doer, som det heter. Helt klart var ju näringsliv och handel betydligt mer utvecklat i hans hertigdöme i Södermanland, Närke och Värmland än i andra landskap. Han stödde bergsbruket, jordbruk, importerade finländare som bröt mark framförallt i västra Värmland. Du vet, här Finnmarket kallas det idag, eller hur? Det var alltså arbetskraftsinvandring, kan man säga. Han hade dessutom en stark ställning bland folket, bland bönder och inte minst borgare. Andra ståthållare som Arvid Stenbock i Östergötland, som ju gett namn åt sin grundskola, Stenbockskolan i Boxholm. Brodern Karl Stenbock i Västergötland. Erik Brahe i Stockholm. Erik Sparre i Dalarna och Västmanland, de hade inte alls hertigens energi och arbetskapacitet och var dessutom illa omtyckta av bönderna. Sparre och Stenbocksbröderna och inte minst Brahebröderna, de var väldigt ståndsuckfärdiga. Till skillnad då från hertig Karl, som gärna kunde slå sig i slang med allmogen, kunde umgås med bönderna på landet och med borgarna i inte minst Nyköping, som ju var hans favorit hemvist. För Erik Brahe och Axel Leijonhufvud som tillhört domarsidan i Linköping är ju situationen komplicerad efter blodbadet. Kanske de ångrar sin roll. Axel Leijonhufvud, han skriver en hemlig smädesskrift mot hertigen som för övrigt är hans kusin. Och förlorar då sitt grevskap och beger sig till Tyskland. Hans barn kommer att kalla sig Levenhaupt, som idag är den främsta svenska adelsätten på Riddarhuset. Sen ätten Brahe dött ut 1930. Katoliken Erik Brahe är i samma situation. Han hade ju varit Sigismunds ståthållare i Stockholm, men sen gått över till hertig Karl och medverkat till att bland annat svågen Erik Sparre blivit halshuggen i Linköping. Han försöker nu frigöra sig från hertigen och beger sig i slutet av året, alltså 1600, till Polen för att återinträda i Sigismunds tjänst. Men av förklarliga skäl anser Sigismund honom opolitlig, så Erik Brahe är inte välkommen där. Så han reser omkring, han besöker bland annat sin berömda släkting, astronomen Tycho Brahe i Prag, strax innan denne dör. Det kommer nog vi pratar om på grund av att han inte fick lämna ett bankettbord för att gå och kissa. Det har vi ju berättat om i ett annat sammanhang, eller hur?
Just det, det tror jag kommer ihåg. Du gjorde också, under Nobelmiddagen får man inte lämna heller.
Nej, just det. Det är samma regel som gäller där. För jag hoppas att det är ingen som går och dör efter Nobelmiddagen av det skälet.
Ja, det är en tidsfråga.
Det är tur att vi inte har fått Nobelpriset än.
Du menar i historia?
Ja, det kanske inte finns, men ja, vilket ämne är frågan. Du kommer ihåg det här berömda, när Churchill blev uppringd då han berättade att han hade fått Nobelpriset. Kommer du ihåg, vet du vad han svarade?
Nej, det har jag nog inte hört, men han fick inte för fred, utan han fick det för litteratur. Va?
Ja, och när han blev informerad om att han skulle få Nobelpriset så blev det tyst och så sa han, in what subject?
Exakt. Ja, men det hade jag nästan kunnat gissa mig fram.
Det är coolt, eller hur?
Mm. Men den här Bob Dylan fick ju för litteratur, va? Hans låttexter.
Ja, just det.
Då är det ju öppet för oss också.
Man kan tycka det.
Ja, vi kanske ska dra några kontakter där på akademin.
Ja, gör så. Sigismund, han vägrar acceptera att han blivit avsatt i Sverige och kallar sig kung av Sverige under resten av sitt ganska långa liv. Han dör inte förrän 1632. Men gruppen svenska män från högadeln som funnits vid hans hov i Warszawa har reducerats. Ledare för denna grupp blir så småningom Göran Posse, som några år efter Linköpings blodbad blir frigiven och genast beger sig till Polen. Hos kungen finns också Gustav Brahe, som ju haft en relation med Sigismunds ogifta syster Anna, hon från Stegeborg, och paret från onsdagsbröllopet på Stegeborg, Johan Gyllenstierna och Sigrid Brahe. Gyllenstierna har av någon outgrundlig anledning av Sigismund utnämnts till amiral utan att ha någon bakgrund som sjömilitär. Och som sån ledde han ett anfall mot Älvsborgs fästning, Sveriges enda utpost i väster, i kölvattnet av slaget vid Stångebro. Men det slutade med en katastrof. Gyllenstierna blev av med alla sina båtar och fick själv ensam under stora svårigheter och strapatser ta sig tillbaka genom Tyskland till Polen. Gustav Brahe och Sigrid Brahe skulle få besök i Polen av sin syster Margareta och hennes barn. Margareta som ju förlorat sin man Johan Sparre i Kalmar. Du kanske kommer ihåg det att hon fick ju med sig sin halshuggne mans skalp, huvudsvålen, eller hur? Som man hade i sitt resebagage när de for kors och tvärs i Polen och Tyskland. Det här berättar vi om i, förra avsnittet.
Jag tror det.
Hon mottogs i varje fall väldigt väl av Sigismund. Hon legerade sig med brodern Gustav men fördömde de andra bröderna Erik, Abraham och Magnus för deras medverkan i domarna i Linköping. Vi har ju god kontakt med många av våra lyssnare och en sentida ättling till de halshuggna Sparrebröderna. Madeleine Sparre, hon berättar på vår Facebook-sida att Margaretas grav finns i Brahekyrkan på Visingsö, där också en liten kista med makens huvudsvår finns bredvid. Det är spännande. Den här Brahekyrkan är en mycket vacker barockkyrka, väl värd ett besök, som ju för övrigt Visingsö i sin helhet, eller hur? Längst i söder finns ju ruinerna av borgen Näs, varifrån Sverige styrdes under de sverkiska kungarna under 1100- och 1200-talen. Fyra svenska kungar har ju dött på Visingsö. Den sista var Magnus Ladulås. Och det här har vi ju berättat om för länge sedan i tidigare avsnitt. Och det kanske är dags att upprepa varningen till Karl den 16 Gustav. Ers majestät, undvik Visingsö, den farligaste platsen för svenska kungar att vistas på. Redan på sommaren efter Linköpings blodbad bestämmer sig Karl för att fortsätta kriget mot Sigismund nu i Baltikum. En anledning är att Sigismund nu har lovat sin polska riksdag att Estland ska tillhöra Polen. Den familjekäre Karl tar med sig sin familj, hustru Kristina, den sexårige sonen Gustav Adolf och den fyraårige Maria Elisabeth och landstiger i Reval, dagens Tallinn. Hon hade fött ett tredje barn, en dotter Kristina, som då hade dött spädbarnsdöden dock. Men snart ska familjen utökas ytterligare. Det här kriget det kommer att pågå i nästan 30 år till 1629 med vissa avbrott. Men då blev det ett stillestånd. Hur gick det då i kriget? Har Sigismund någon möjlighet att ta tillbaka den svenska kungakronan? Eller ska hertig Karl våga utropa sig till kung? Det ska vi se i dagens avsnitt. Men innan vi ser hur det går i Baltikum ska vi rapportera om två mycket intressanta systersöner till hertigen. Vi har ju pratat mycket om Karls syster Cecilia. Det är lite av din favorit, eller hur?
Ja, hon går upp och ner, men hon är väldigt speciell. Så.
Kan man säga. Den vackra och självständiga, känd för Vadstena bullret, och hon i samband med stora syster Katarinas bröllop nattetid fick besök av brudgummens lillebror. En jätteskandal som kanske till och med förkortade pappa Gustav Vasas liv.
Det intressanta eftermälet är att hon var bordellmamma och pirat.
Ja, du kommer ihåg det här. Hon gifte sig ju sen med den här Kristoffer av Baden-Rodemachen och bodde i England till att börja med. Till att börja med var ju en nära väninna då till drottning Elisabeth, tills den engelska drottningen tröttnade på hennes slösaktiga och aningslösa levande. Och sen, som du säger, hur hon kom till Sverige och först blev hjälpt av brodern Johan den tredje, blev grevinna av Arboga och, som du sa, sjöröva drottning pirat på vik på landet. Men även Johan tröttade på henne och även mannen Kristoffer som lämnade henne ensam med sex söner. Hur hon sen återvände till Baden-Rodemachen går över till katolicismen. I 40-årsåldern föder en dotter, Caritas. Fadern var förmodligen en spansk diplomat. En stor skandal igen då. Och dottern tas ifrån henne. Hon får inte träffa henne på över 40 år. Ja, ett synnerligen dramatiskt liv som också skulle för sin tid blir unikt långt. Av sönerna så dör en ung och en mycket svårt handikappad har stora syster Katarina i Ostfriesland tagit hand om. Prinsessan Cecilia är ju ständigt svårt skuldsatt. Hon vädjar som ensamstående änka med många barn om hjälp till och med från påven och kejsaren. Men begåvad och vältalig som hon är, fortfarande mycket vacker säkert och förmodligen också en hel del manipulativ, så är hon inte helt utan framgång när hon tigger pengar från olika håll. Cecilias äldste son, Edvard Fortunatus, föddes under vistelsen i England och fick, som du kanske kommer ihåg, drottning Elisabeth som gudmor. Han efterträdde sin far som markgreve i Baden-Rodemachen, men han var ju sin mors son. Han blev svårt skuldsatt genom ett överdådigt levande, dyrbara resor, ett ständigt festande. Han blev avsatt när han gifte sig under sitt stånd med en borgardotter från Holland och en protestantisk gren av familjen tar över. När Edvards bror Filip försöker komma till makten med våld blir Filip kastad i fängelse från vilket han aldrig kommer levande ifrån. Mor Cecilia och son Edvard de kommer i konflikt med varandra och enligt, för att ta upp det du nämnde också, förhoppningsvis är det ju en skröna det här att Edvard beger sig till Antwerpen där mamma Cecilia då skulle driva en bordell. Bordellmamma. Ja, han ska då bokstavligen ha ryckt mamma ur denna syndens boning så brutalt att hon bröt en arm och fick en del hår bortryckt. Allt går igen som bekant, ungefär samma behandling som Cecilia blev utsatt för av sin äldste son hade hon ju drabbats av sin far Gustav Vasa efter Vadstena-bullret. Men det här berättas av en av hennes fiender, en protestant som inte kunde acceptera att hon övergått till katolicismen. Som katoliker stöder Cecilia och Edvard Fortunatus Sigismund i hans kamp mot hertig Karl. Och av Sigismund får Edvard olika uppdrag i Polen. Och när Sigismund beger sig till Sverige 1598 följer han med. Han medverkar i slagen vid Stegeborg och Stångebro. Men några veckor efter Linköpings blodbad dör den svårt alkoholiserade Edvard Fortunatus efter att stupfull ha ramlat i en stentrappa och slagit huvudet i vid ett besök i en liten tysk stad. Men den nu 60-åriga Cecilia, som förlorade den en efter den andra av sina barn på olika tragiska sätt, ska leva vidare i ytterligare 27 år. Så sista ordet, Fredrik, inte sagt om henne i vår podd.
Ja, men det låter bra. Det är ju en podd i sig, känns det som, hennes liv.
Ja, men vi ska ta upp också ett kanske ännu mer intressant syskonbarn till hertig Karl. Och jag tänker då på Gustav Eriksson, Erik den 14:e och Karin Månsdotters son, som var kronprins i några månader. Ungefär som vår nuvarande prins Carl Philip, som var kronprins några månader efter sin födelse i maj 1979, innan stora syster Victoria blev tronföljare när den nya successionsordningen gick igenom på hösten. Ja, vi har ju pratat flera gånger om Gustav Eriksson Vasa, hur Erik Sparre räddade honom från att dränkas på förmodligen Johan III:s order, hur han som ung man förde ett kringflackande liv i Polen och Tyskland, hur han var med på kusin Sigismunds kröning och då träffade sin syster, hur han träffade sin mamma Karin Månsdotter i Reval 1596. Det här kommer du ihåg, det var ett väldigt känslosamt möte, eller hur? Karin hade ju då inte träffat sin nu 28-årige son sedan han var 20 år. De hade inget gemensamt språk de kunde tala med varandra med. De kände egentligen inte igen varandra, men Karin kunde identifiera sig son, kommer du ihåg på vilket sätt?
Ja, det var väl ett födelsemärke.
Absolut, han hade ett födelsemärke. De skulle ju aldrig återse varandra igen. Gustav, han utnyttjades av olika krafter för att spela en politisk roll, men var ju själv totalt ointresserad av det. Det har vi ju berättat om. Redan Ivan den förskräcklige i Ryssland, känd för sina skällebrevskorrespondens med Johan den III, försökte lansera honom som svensk tronpretendent. Sverige och Ryssland var ju inbegripna i ett krig som börjat redan under Gustav Vasas sista år och som inte avslutades förrän 1595 med freden i Tevsina. Senare ryska tsarer skulle försöka använda sig av Gustav. Efter Ivans död 1584 blev hans son Fjodor, som var mentalt och fysiskt handikappad, ny tsar. Då kommer ihåg att hans äldre bror, alltså den ursprungliga tronföljaren Ivan, han hade ju fadern som ibland slagit ihjäl, eller hur? En brön målning där som vi använde oss av.
Det var men någon käpp hade han slagit ihjäl.
Ja, visst. Och det var ju, alltså sonen skulle ju försvara sin gravida hustru från faderns misshandel av henne. Men med Fjodors död, 40 år gammal, 1598, så dör den urgamla Rurikätten ut. Och det här är ju jättespännande. Stamfadern Rurik, han styrde ett tidigt ryskt rike på 800-talet med Kiev som centrum. Hans familj kallas ju Ruser, och vi ser ju gärna att de ursprungligen var svenska vikingar från Roslagen. Ruser och Roslagen. Det finns ju en koppling här till det finska namnet på Sverige, Ruotsi. Ny tsar efter Fjodor blir Boris Godunov, som är Fjodors svåger, alltså gift med en syster till honom, och som låter döda sin konkurrent Fjodors sinnessjuke bror Dmitri för att han själv ska bli tsar. Men blev Dmitri verkligen mördad? Som vi ska se kommer flera personer de närmaste åren utge sig för att vara just Dmitri. Man talar i rysk historia om de falska Dmitri. Det här är oerhört spännande. Vi ska återkomma till det. Men Boris Godunov tillhörde alltså inte Ruriks ett och hans legitimitet som rysk tsar ifrågasätts. I slutet av hans liv utbröt det stora inbördeskrig i Ryssland som kallas för den stora oredan. Och där kommer ju Sverige att spela en viktig roll. Här finns en svensk kandidat till tsartronen. Och här lyckas ju svenska trupper med något som varken franska eller tyska eller andra nationers styrkor klarat av. En svensk fältherre lyckas med något som varken Napoleon eller Hitler lyckas med. Märkligt nog står det inget om det här i våra läroböcker i historia idag. Ja, vad syftar jag på? Vi återkommer till det i nästa avsnitt.
Ja, men det är att inta Moskva då förstås.
Ja, nu gjorde du skyldig till, vad kallas det? Spoiler?
Mm, det spoiler. Men jag tror de flesta vet om det här.
Ja, vi kanske har nämnt det tidigare. Men det sorgliga är väl att de allra flesta inte vet om det. Att man förtiger det här i svensk historieundervisning i skolorna idag.
Ja, men jag menar med tack vare dina ledtrådar alltså.
Då förstår jag. Ja, just det. Ja, ledtrådar, då kanske var glasklara. Ja, mm. Ja det har du rätt. Ja, okej. Okay. Hur som helst, tillbaka till Boris Godunov. Hans dramatiska liv förresten, det skildras av Pushkin i hans berömda skådespel om honom och i en berömd opera. Alltså av ryssarna själva så ses Pushkin som den verkliga nationalskalden, alltså större än självaste Dostojevskij och Tolstoj. År 1600 får Gustav Eriksson, Erik den 14, så Karin Månsdotters son, besök av en rysk bojar, en rysk adelsman. Han har med sig ett brev från den ryske tsaren Boris. Gustav får samma erbjudande som han fått från Ivan den förskräcklige, att han med rysk hjälp ska sättas på tronen i Sverige. Han ska befria Sverige från sin farbror, hertig Karl. I brevet omnämns även kusin Sigismund, att Gustav även har stöd från honom. Alltså Sigismund ser alltså att Gustav kan vara ett medel för honom att bekämpa hertig Karl. Gustav, som lever under ganska knappa, för att inte säga torftiga förhållanden, får pengar och hyllningar och låter sig övertalas att följa med bojaren tillbaka till Moskva för att träffa den ryske tsaren. Han mottas med stor pompa och ståt som en kunglig person, och som ett första steg mot den svenska tronen vill Boris hjälpa honom att bli kung av Estland. Den ryske tsaren erbjuder honom sin dotter Xenia som gemål. Men, som vi sett tidigare, är Gustav Eriksson helt ointresserad av att spela en politisk roll. Han har inget av farfars och faderns och farbrödernas makthunger. Gustav är en vek ung man, sysslar med alkemistiska experiment och ja, han verkar väl allmänt rätt världsfrånvänd. Så han tackar nej till tsarens alla erbjudanden. Och det här att tacka nej, det börjar ha krävt en hel del mod, och mycket riktigt så kastas han nu i rysk fängelse. Men enligt en källa så blev Boris Godunov först inte bara förvånad utan även imponerad av Gustavs självständiga uppträdande.
Har Carl Philip samma stöd ifall han vill från Ryssland mot Victoria?
Ja, man kan ju hoppas det. Jag kommer ihåg faktiskt att på 90-talet då Estland blev självständigt, alltså de baltiska staderna blev självständiga, så fanns det faktiskt en rörelse i Estland som ville att Estland skulle bli en monarki. Och man hade då Carl Philip faktiskt som ett förslag som kandidat till den estniska kungatronen. Det hade ju varit jättespännande om det hade förverkligats. Mm. Ja. Men hur går det Gustav? Jo, Gustav han kommer att sitta i fängelse till några år nu, till det i rysk historia mycket dramatiska året 1605. Vi återkommer till vad som hände då och till Gustav Erikssons tragiska slut.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50,
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Nu flyttar vi tillbaka till hertig Karls krigföring i Baltikum. Han säkrar Estland genom att snabbt efter landstigningen i Reval besätta Narva och Dorpat. Han är helt inställd på att undanröja allt hot från Sigismund och att fortsätta kriget in i Polen. Karl har stora framgångar, mycket beroende på att den polska riksdagen till att börja med ser det här kriget som någon slags privat uppgörelse mellan de båda Vasa-furstarna. Och det leder till att Sigismund på egen hand får skaffa legosoldater till sitt försvar. Under hertigfamiljens vistelse på Revals slott föder Kristina av Holstein i april 1601 en son som får det bekanta namnet Carl Philip. Och han kommer att, precis som vår nuvarande prins Carl Philip, bli hertig av Värmland. Och han har ju gett namn åt en stad där, nämligen
Filipstad.
Ja visst. Men istället för att förknippas med denna lilla värmländska stad där man ju kan sätta sig på en bänk bredvid Nils Ferlin, skulle han ha kunnat förknippas med en av världens största städer, nämligen Moskva. Då är vi där igen. Vi återkommer till det. Hertigen ockuperar hela Livland och belägrar Riga. Men för att kunna storma den staden måste svenskarna hjälpa av den svenska flottan, men dess ankomst dröjer. Sjukdomar och brist på mat gör att hertigen tvingas häva belägringen och bege sig tillbaka norrut mot Estland. I Polen inser man nu att Sigismund behöver hjälp och riksdagen och rådet sätter nu in den polska huvudherren mot svenskarna. En avgörande vändning i kriget sker nu i staden Volmar som ligger i närheten av Riga, alltså i dagens Lettland. Staden med dess borg hade i slutet av år 1600 intagits av en svensk trupp under hertigens utomäktenskapliga son, den nu 27-årige Carl Karlsson Gyllenhjelm, som vi har tagit upp många gånger, eller hur? Jag vet att jag kanske också i förbigående har nämnt att hans mamma var prästdotter från vår hemsocken Östra Husby.
Vadå, stämmer det alltså? Det kommer jag inte ihåg att ha nämnt.
Ja, det,
men du nämnde igen så att det verkligen präntas in.
Ja, kära lyssnare, nu tror jag Fredrik är lite ironisk här. Och med Carl Karlsson, då var den faktiskt blott 17-årige Jakob de la Gardie, son till Pontus de la Gardie och Johan den tredjes utomäktenskapliga dotter Sofia Gyllenhjelm. De båda herrarna var alltså kusiner. Och denne Jakob de la Gardie, han skulle verkligen låta höra talas om sig så småningom med en händelse vi nu har berört ett par gånger redan i dagens avsnitt. Här kommer cliffhanger på cliffhanger, eller hur?
Ja, snart är ju pusslet lagt, men
ja, så är det. Under hösten 1601 belägras Volmar av en mycket överlägsen polsk styrka. Ja, alltså styrkeförhållandena var smått absurda. Gyllenhjelm hade enligt vissa uppgifter bara cirka 200 man till sitt förfogande, enligt andra uppgifter omkring 1000 man. Och polackerna, de var ungefär 8000, enligt vissa uppgifter till sist inte mindre än 15 000. Sigismund ber sig själv till Volmar i början av belägringen och åker tillbaka till Vilnius, hans litauiska huvudstad, i början av december. Man ser ut till den 18 december då ammunition och mat, då har man checkat upp alla hästar och hundar och råttor, då är det helt slut på förrådet och man tvingas kapitulera. Manskapet får fritt avtåga, men officerarna med Carl Karlsson Gyllenhjelm och Jakob de la Gardie i spetsen, de tas till fånga. De båda fångarna med kungliga anor, som ju dessutom inte bara är kusiner med varandra utan ju också med Sigismund, behandlas först mycket väl, men situationen skulle förändras, vilket vi ska återkomma till. Sigismund jublar över att han får tag i, som han säger, om man nu direkt översätter från polskan utan censur, Karls horunge. Hertig Karl befinner sig med familjen i ett fältläger utanför Dorpat. Han skriver brev till sin danske kollega Christian den fjärde och undrar hur han ställer sig till att Karl utropar sig till svensk kung. I sin brevväxling kallar sig hertig Karl för Sveriges regerande arvfurste. Men något godkännande från Christian får inte Karl. Han ställer sig avvisande till tanken att Karl ska bli svensk kung. Sommaren 1601 så regnar det ständigt. Skörden slår fel och det är en anledning till att belägringen av Riga hävts. Karl får rykten om att missnöjet mot honom växer hemma i Sverige. Där finns efter Linköpings blodbad inte heller något riktigt fungerande riksråd. För efter detta blodbad är ju förstås många i den överlevande högadeln emot honom. Och det ryktas också om att danskarna som irriterar sig över Karls närvaro i Baltikum ska gå till attack. Det är med andra ord dags att återvända hem. Hertigfamiljen ber sig först till Reval, men vintern kommer tidigt det här året och att försöka be sig direkt över Östersjön till Sverige eller Stockholm. Det är omöjligt och isen redan börjat lägga sig. Karl bestämmer sig att istället korsa Finska viken och man kommer till Ekenäs i södra Finland efter en mycket dramatisk resa. Karl skriver att familjen med stor livsfara ut i ett mörkt töcken och mycket havsis kom med lycka och behållen resa hit. Och man vågar nu inte att fortsätta över till Sverige utan bestämmer sig att färdas landvägen genom Finland runt Bottenviken. Resan med familjen, hertigen, hustru Kristina, son Gustav Adolf, 7 år, Maria Elisabeth, 4 år och Carl Philip, 1 halvår, kommer att ta 5 månader. I februari är man i Luleå, i april i Västerås. Ja, Carl har ju varit borta från Sverige nu i 2 år. Han kallas av Kristian den fjärde till ett möte med sina riksråd. Men riksråd, vilka är det? Antingen har de mist sina huvuden i Linköping eller sitter i fängelse eller flytt till Polen. Så Karl han måste utnämna nu nya, han utnämner nu 5 nya, kusinen Maurits Lejonhuvud och 2 pålitliga braebröder Magnus och Abraham. Mötet mellan hertig Karl och Kristian den fjärde blir ett misslyckande. Den danske kungen som vill spela en roll med handeln på Östersjön och i Baltikum är fortsatt misstänksam mot Karl. Och samtidigt så försöker Sigismund med brev skickade till Sverige påtala att han fortfarande är den lagliga kungen och uppmanar det svenska folket att de ska göra uppror mot hans farbror. Karl går till motoffensiv genom att på hösten 1602 sammankalla till ett möte med det nya riksrådet, alla medlemmar i det nya riksrådet. Huvudärendet är hur folket ska övertygas att han är den rättmätige härskaren över Sverige. Man skickar ett brev, man skickar infiltratörer till bland annat marknader med uppgift att sprida propaganda för hertigen. Karl tar steg för steg för att närma sig ett utropande till kung och året därpå, 1603, i en inbjudan till en riksdag så byter han titel från Sveriges regerande arvfurste till utkorad konung. Han skriver att han är utkorad till riksens konung för att han ska kunna bekämpa påven i Rom och hans medhjälpare, alltså underförstått Sigismund. Alltså han kopplar en konungslig legitimitet till kampen mot katolicismen. Och den kommande riksdagen den förläggs till Norrköping till februari 1604. Helt klart har ju Sigismund fortfarande anhängare i landet. Den polske kungen skickar fortfarande brev och det landskap där kungen har kanske starka stöd det är Västergötland där vissa upprorsförsök gjorts. När riksdagen samlas i Norrköping finns det, då ska vi se, ja, det finns väl 4 alternativ till vem som ska vara Sveriges kung. Vilka då? Ja, ett alternativ är förstås den lagliga kungen Sigismund, men jag vet inte, på något sätt, inte ens tror jag bland de som är tveksamma till Karl så är han där nere i Polen på något sätt både fysiskt och mentalt frånvarande efter allt som har hänt. Det, jag vet inte, det känns inte längre som något riktigt realistiskt val. Eller vad säger du?
Nej, men han har ju dessutom blivit utkastad med huvudet före. Så det känns ju som att i så fall skulle han behöva komma tillbaks med en armé, vilket kan ju bli repris alternativ att han går in och dödar fler, så att säga. Mm. Svenskar. Nej, men det är svårt. Nej, men jag håller med.
En invasion av Sverige, det var ju, som jag pratade om tidigare, det var ju väldigt mycket emot, alltså att han vill inte ha något inbördeskrig. Han vill inte döda svenska undersåtar, så att säga. Nej, vilket är då alternativ två? Ja, den närmaste tronföljden, det är ju kungens son, den nu 9-årige Vladislav. Men det har ju pappa Sigismund helt uteslutet att han skulle vara aktuell. Men om vi går vidare då, vem är näst i tronföljden? Ja, det är ju faktiskt inte Karl, utan den tidigare kungens, Johan den tredjes andra son i äktenskapet med Gunilla Bjelke, alltså Sigismunds halvbror, hertigen av Östergötland, den nu 15-årige Johan. Men Johan, som förlorat sin far vid 3 års ålder och sin mor vid 8 års ålder och uppfostras av sin farbror, hertig Karl, han avsäger sig formellt tronen. Alltså, på ett mycket intressant sätt så går herr Karl nu tillväga på samma sätt, återigen, som sin far Gustav Vasa 80 år tidigare. Han säger sig egentligen vara ointresserad av att bli kung, att styra Sverige med fiender inom och utanför rikets gränser, krig och inrikets motstånd. Det är ett mycket otacksamt uppdrag. Alltså, skulle han tacka ja, då är det en stor uppoffring av honom. Samtidigt är ju alternativen inte realistiska, så ja, okej, jag ställer upp, men då vill jag ha ett 100% stöd och ni måste följa mig i allt, göra som jag säger. Allt detta, eller hur, påminner ju mycket om Gustav Vasa i Strängnäs 1523 och i Västerås 1527.
Mm. Och socialdemokratiska partiledare.
Ja, gör som jag säger. Ja, kanske det.
Nej, men det ska väl alltid vara att man tackar nej 1000 gånger innan man tackar ja till slut.
Ja, det är alldeles rätt i. Det är ett arv alltså från Vasa. Undrar om de är medvetna om det själva. Mm.
Ja, tidigare, det kanske går tillbaka till den där skolan du pratade om som lärde ut historia förr i tiden. Göran Persson tackar väl nej, men jag vet inte om Magdalena Andersson gjorde det. Hon sa väl ja ganska snabbt. Så.
Ja, kanske, ja,
det är ett ytterligare tecken på att historien börjar försvinna här i samhället.
Ja. Det har du alldeles rätt i. Ja, vad händer då? Ja, givetvis får han som han vill. Han får riksdagens fulla stöd och han passar nu snabbt på att få riksdagens godkännande till att Västerås arvförening från 1544 uppdateras så att hans egna barn får företräde. Tronföljden ska gå vidare i hans familj. Den nu 10-årige Gustav Adolf blir alltså ny kronprins. På så sätt utestängs Sigismunds ättlingar. Och ytterligare ett sätt att en gång för alla utestänga Sigismund och hans barn, det är att man också bestämmer att såväl kung som drottning måste vara protestanter och att Sverige inte skulle ingå i en union med ett annat land, att den svenska kungen, han skulle inte kunna vara frånvarande som regent i ett annat rike. Faktum är också att man öppnar möjligheter för en kvinnlig tronföljd. Alltså, prinsar går ju före dem, men finns ingen prins så kan en prinsessa bli regerande drottning. Och det kommer ju se prov på så småningom, som bekant. Han får också mandat att fullfölja rättegången i Linköping genom att straffa återstående fiender och att kunna avsluta kriget mot Polen. Den 24 mars svär riksdagen i Norrköping sin trohetsed till Karl. Han lovar att inom kort ordna en kröning. Han följer storebror Eriks exempel genom att välja siffran efter sitt namn efter Johannes Magnus historiebok. Du kommer ihåg, där man kan räkna till 13 svenska kungar med namnet Erik och 8 med namnet Karl. Alltså Erik den 14 och Karl den 9, det ger ett intryck av ett land med en väldigt gammal historia. Ett antal svenska kungar med namnet Erik har vi ju haft, Erik Segerkäll och Erik den Helige och Erik Knutsson, Erik Lesbo och Halte och Erika Pommer, men inte 13 stycken. Och Karl, ja, där har vi haft 2, va? Karl Sverkersson och kommer ihåg den andra som var kung 3 gånger.
Ja, det ringer en klocka.
Ja, alltså Karl Knutsson.
Bonde.
Ja, visst.
Ja, det var det.
Ja, absolut, absolut. Så egentligen skulle ju hertig Karl heta Karl den tredje. Men nu har han lyckats. Trots att han är den fjärde Gustav Vasa-sonen har han lyckats bli kung. Lite märkligt, eller hur? Det är kanske hans peak som det heter i karriären här. Vi har anat det länge, men nu får vi definitivt ta farväl av Sigismund som kung i Sverige. Men varför segrade då hertig Karl i maktkampen mellan farbror och brorson? Sigismund hade ju en oerhört svår roll som kung i det katolska Polen och som kung i det protestantiska Sverige. Har du någon teori där om varför det gick som det gick i den här kampen?
Jag tror mycket handlade om att han var bakbunden av Polen självt. Alltså de personer med makt, alltså riksdagen i Polen, såg det här som en intern fejd uppenbarligen mellan då de här Vasa-ättlingarna. Mm. Och han fick sköta allting själv. Han fick skaffa legosoldater och han fick inte stöd bakom den polska hären. Och precis som också kanske antyddes så hade Polen som land ställt upp och att det blev mer invasion. Att han hade varit lite mer makthungrig och lyckats övertala den polska riksdagen. Då hade det kanske sett helt annorlunda ut. Då kanske vi till och med hade pratat polska idag. men så jag tror väl egentligen att han balanserade hela tiden mellan sin svenska identitet och att vara regent i Polen, där att den sidan som sympatiserade ändå med Sverige ändå vann, på, tror jag. Alltså, det hade kunnat sluta annorlunda om Sigismund hade varit en annorlunda person och kanske helt klippt de känslomässiga banden med landet Sverige.
Mm. Och det är alldeles riktigt som du säger. Och sen är det också hans personlighet här. Alltså, han kanske inte var tillräckligt hänsynslös och beslutsam och kraftfull. Alltså, han var ju ingen, som jag pratade om förut, han var ju ingen machoman. Va? Han tyckte ju inte om att rida och jaga. Han tyckte inte om att supa sig full. Han hade inga älskarinnor. Vad gillade han istället? Jo, att läsa böcker och musicera och måla tavlor och umgås med sin hustru och sina barn, eller hur?
Mm. Ja, men absolut. Den ofrivillige kungen har jag sagt tidigare. Det ligger någonting i det, tror jag.
Ja, det gör det absolut. Ja, man kan ju inte tänka sig två mer olika män än Karl och Sigismund, naturligtvis. Sigismund framstår som en närmast en modern man, eller hur? Han skulle ha passat in i dagens samhälle.
Mm, ja, helt klart.
Alltså formellt så accepterar han ju inte det här. Han skulle ju aldrig acceptera det som har hänt, så att säga. Han ansågs ju, som vi sa, som den rättmätige svenska kungen till sin död.
Ja, men så det jag tror jag var andra krafter som låg bakom.
Ja, du kan ha rätt i det kanske. Han kanske tyckte det var skönt. Ja. Året efter det att Karl utropade sig till kung, alltså 1605, så gifte Sigismund om sig med Konstantia, som är syster till den första avlidna frun. De kom ju från Habsburgsätten, de här, kommer du ihåg. Och Konstantia, hon är bara 16 år nu när hon gifter sig, och Sigismund, han är 39. Och i det nya äktenskapet skulle 8 barn födas. Och både Vladislav från det första äktenskapet och Johan Kasimir, den äldste sonen i det andra äktenskapet, skulle bli polska kungar. Så Vasaätten, intressant nog, skulle sitta längre på den polska tronen än den svenska. Året 1605 är ett oerhört dramatiskt år i Sverige, i Polen, i Ryssland. Vi ser ju gärna Poltava som vårt mest katastrofala nederlag, men faktum är att redan detta år, 1605, skulle Sverige få uppleva sitt största nederlag någonsin. Det är en massa spännande saker som vi kan tala om nästa gång, om allt som händer år 1605. Och då kan vi också berätta hur det går för Gustav Eriksson Vasa och Karl Karlsson Gyllenhielm. Båda sitter ju just nu i fängelse. Hur ska det gå för dem?
Och det största nederlaget någonsin är ju cliffhanger om någon.
Verkligen, verkligen. Så ja, det är också ganska okänt. Alltså. Det är ju Poltava man brukar peka på det. Så som jag pratade om förut, kanske både den mest spektakulära segern och det största nederlaget finns inte med i våra historieböcker, vad det nu beror på. Intressant. Men vi går till historien. Vi ska naturligtvis bena upp och berätta om detta. Och det gör vi om 2 veckor. Så tack kära lyssnare än en gång för att ni lyssnar på oss.
Tack så mycket.
Och tack ska du ha, Fredrik, så hörs vi om 14 dagar. Hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.